Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här programmet spelas in i slutet av maj, men vi kommer sända det under hela sommaren. Och det som vi pratar om väldigt, väldigt, väldigt mycket, det är ju här, hur sköter vi om våra gamla? Och hur funkar det med hemtjänst och äldreboenden? Och då är det så fantastiskt att på Tyresradion har vi en riktig geriatriker. En person som är expert på de gamlas sjukdomar, nämligen doktor Lena Hjelmerus. Som tillsammans med Leif Bratt gör ett program som heter Doktor Lena. Och de har ju pratat om det här med coronan och ja, allting runt det under hela våren här. Jag tänker nu ringa upp Lena, jag vill också intervjua henne. Om hennes tankar kring äldrevården och hur den fungerar. Och nu ska vi se om vi får all teknik att funka. För det är första gången hon och jag använder oss av en inspelning med telefon. Så jag kommer ringa till henne så får vi se om vi kan ställa in allt ljud rätt. Annars sitter vi ofta i vår studio som har helt andra resurser. Så nu ringer jag till Lena.
Ja, Hjelmerus.
Hej Hjelmerus, det här är Tyresö Radio 91,4, Ann Sandin Lindgren som ringer till dig istället för att träffa dig i våran studio.
Ja, men vad roligt Ann. Jag är så imponerad av att tekniken funkar. Jag var inte riktigt säker på att det skulle gå.
Nej. Alltså det är mycket teknik och jag har tyvärr bäst teknik hemma nu. För jag har liksom fixat det här med bra hörlurar och bra mikrofon och sånt. Så att nu sitter jag hemma. Ja. Var sitter du någonstans?
Åh, vet du vad? Jag sitter i en gungande hammock ute på mitt sommarställe. Och tittar ut över dammen och de blommande buskarna. Och ja, även maskrosorna förstås. Och så har jag ett litet bi här i en maskros alldeles bredvid mig.
Och hur mår dina bin? Det måste man ju faktiskt kolla upp.
Ja, men de mår nog ganska så bra. Jag måste nog titta på dem här en del av dagen. Så här år ska man kolla dem var tionde dag. Och jag var inne i dem den 21, så att egentligen är det dags på söndag. Men de jobbar på och det surrar väldigt mycket av och till här.
Mm. Ja, jag har den här sommaren bestämt mig för att jag ska sluta klippa gräsmattan. Och har sått lite frön för en äng. Ja. För att det känns som att de här bina vill man gärna, eller alla pollinerare vill man gärna hjälpa till och fixa med.
Ja, och jag hör ju till dem som säger att ju fler maskrosor desto bättre.
Ja. Ja. Men nu ska vi inte prata trädgård, även om det är ett av dina bästa ämnen tycker jag, när du kan så mycket om trädgård. Utan vi ska prata, eller rätt sagt så här. Du gör ju fantastiskt bra program som doktor Lena. Och jag känner ju så här ibland nu när man diskuterar de äldres situation på vård- och omsorgsboenden som det heter. Så kan jag ibland känna att vet ni vad ni pratar om? När ni pratar om, liksom för att saker har ju förändrats. Så vi som en gång har en bild kanske av att hur det var när man var ung och jobbade extra hemtjänsten, att då gick man 2 timmar till en liten tant och så vattnade man blommor och dammade lite och gick ut tillsammans och gick och handlade. Man har ju en idé om hur det funkar i de här verksamheterna och saker har ju förändrats. Och då tänkte jag så här, du är den person som jag känner bäst och som vet mest om det här. För vad är du för sorts läkare?
Ja, jag är geriater. Och det betyder att man är specialist på den gamla människans sjukdomar. Sen har jag under mitt yrkesliv jobbat ganska mycket med palliativ vård. Jag jobbade på hospice och ASIH. Men de sista 19 åren så har jag arbetat som läkare och medicinskt ledningsansvarig för en läkargrupp som hade som enbart arbetade som läkare på äldreboenden. Så att jag har sett väldigt många äldreboenden de senaste 20 åren och den utveckling som har skett där också. Och det är en speciell värld.
Ja.
Ska vi börja redan 1992 med äldrereformen kanske?
Vad bestämde man då? För då ändrade man systemet.
Ja, och man brukar säga att det är faktiskt en av de största, mest omfattande förändringarna under hela 1900-talet. För att före 1992 så låg ansvaret för gamla sjuka människor på landstingen. Men efter 1 januari 1992 så blev det kommunerna som helt plötsligt skulle vara ansvariga för de äldre i samhället och deras, ja, deras vardag och även då deras sjuklighet kan man väl säga.
Mm. För innan dess hette det väl ålderdomshem, det hette väl ja, sjukhem, det hade en massa andra namn också allt det här.
Ja, sjukhem var ett ganska vanligt begrepp, men förr i tiden, alldeles innan äldrereformen och under 90-talet så har det florerat en väldigt massa olika ord för äldreboenden. Och idag i vår region i Stockholms län.
Och region, det är samma sak som det som man kallar landsting för. Det är ett nytt namn för landsting.
Ja, de kommuner som tillhör då Stockholms län. Där har man nu ganska enhälligt kallat det för vård- och omsorgsboende. Det finns fortfarande en del ställen som gärna vill kalla sig för ålderdomshem eller serviceboende eller någonting sånt. Jag tror att vi ska hålla oss till den korrekta termen som är vård- och omsorgsboende.
Och vård och omsorg, det är två helt olika verksamheter. Kan du tala om vad omsorg, vad det betyder egentligen? Vad menar man när man säger att någon ska få omsorg? Och vad menar man när någon ska få vård?
Ja, om vi börjar med omsorg, ja men då ska man få mat, man ska få duscha, man ska få sova så länge man vill på morgonen. Man ska få viss aktivitet. Vård, då ska man få hjälp med sina mediciner, man ska få medicinska bedömningar om ens hälsotillstånd ändras. Och i vården så ingår också en viss liten rehabilitering och hjälp med, alltså man får hjälpmedel via arbetsterapeut. Men det skiljer på rehabilitering i kommunens regi, det är att man ska behålla den funktion man har. Men däremot rehabilitering i regionen, landstingets regi, då ska man förbättras. Och det här har varit en sån här stötesten i den här ädelreformen. Därför att det blev plötsligt väldigt mycket mindre med framförallt fysioterapeuter och sjukgymnaster på vård- och omsorgsboenden.
Ja, och vård tror man ju annars att det är just någonting som landstingen sysslar med förut. Eller då regionerna, eller sjukhusen, eller vårdcentralerna. Men i all den verksamhet den nu kommunal?
Nej, det är upp till sjuksköterskenivå. Så att undersköterskor som kan spola katetrar och lägga om sår och byta vissa slangar, kanske ge mat i en slang rakt in i magen. Och sen sjuksköterskan som delar ut läkemedel och som också tar blodprover och gör det läkarna har bestämt att man ska göra. Det ligger på kommunen. Men i Stockholmsområdet här så är läkarinsatserna fortfarande en landstingsangelägenhet. Så att läkaren och den tillhörande läkarsekreteraren då som skriver ut på papper det som bestäms och det kommer ifrån regionen.
Mm.
Och det är det här som kallas då för det dubbla huvudmannaskapet. Att nästan allting som sker på äldreboendet hör till kommunen, utom just den medicinska delen.
Och då är det ju också så att det här är ju viktigt för dem att veta var linjen går, därför att det är dyrt det här, så att man vill ju gärna, för det jag inte förstod när jag har ju haft båda mina föräldrar som har tagit hela den här resan genom hela systemet och min mamma fick en stroke 20, ja, jag kommer inte exakt ihåg när det var, 2006 tror jag var, men och sen fick min far det i år. Och det här med medicinskt färdigbehandla. Det här konstiga som man inte förstår sig på. För man hamnar ju i en värld, om inte man kan sjukhusvärlden eller vårdvärlden. När man tror liksom, ja, man kanske ringer, man kan 1177 fattar man att man ringer för vård. Eller så ringer man 112. Men när man hamnar på Södersjukhuset, vilket vi tillhör om vi åker med ambulans. Då är det ju väldigt många steg inuti sjukhuset som man blir liksom det här med medicinsk färdigbehandlad och så åker man ut någon annanstans till, ja, som i min fars och mors, så hamnar man på Handens geriatriska avdelning och då var vi fortfarande inne i liksom sjukhustänket eller regionen, landstinget, men sen bär det av till kommunen och det här är ju en snabb process egentligen för en som inte förstår någonting. Kan inte du förklara det här, liksom alla de här stegen? För att det är också det här med akutvård, intensiv, IVA och allt vad det heter. Det är en massa förkortningar. Och det är ju en väldigt traumatisk upplevelse. Man har ju fullt upp och bara följa sin anhörig. Och man vet ju inte att det funkar så här. Man tror att man ska komma in på en vårdavdelning och där ska man ligga kvar. Men så funkar det inte längre.
Nej, och det man också ska komma ihåg det är att de här två huvudmännen, de här två världarna, de har olika språk.
Ja.
De har olika terminologi. Och tyvärr måste jag ju säga då att sjukvården, de kan inte kommunens terminologi särskilt bra trots att det nu har gått 28 år sedan ädelreformen. Och kommunerna är ju bättre på att förstå sjukvårdens språk. Men även där finns det ju fortfarande en del missuppfattningar. För att få komma i åtnjutande av kommunal äldrevård, då ska man ha det som kallas för ett bistånd. Man ska ha ett beslut där det står väldigt detaljerat vilken hjälp man ska få från kommunen. Och det kan vara då om man fortfarande bor hemma, hur många timmar hemtjänst och vad hemtjänstpersonalen ska göra när de kommer. Och har man fått ett rum, en lägenhet på ett äldreboende, då är det också specificerat om det är ett demensboende eller om det är en så kallad somatisk plats. Och då kan jag redan nu säga att i stort sett alla platser är demensboenden. Därför att vi har så många dementa.
Ja.
Och de måste tas om hand. Och de går i allmänhet före de som är klara i huvudet men har svåra kroppsliga sjukdomar. Därför att de som är klara i huvudet och har en svår kroppslig sjukdom, de vårdas ofta hemma idag.
Ja.
Med hjälp av en mellanform som kallas för ASIH. Eller hemsjukvård i kombination med hemtjänst.
Mm.
Så att de som bor på ett äldre vård- och omsorgsboende idag är nästan alla dementa.
Mm.
Och det här har ju inte alls framkommit nu när man har diskuterat den här coronasmittan på äldreboenden.
Nej.
Man har överhuvudtaget inte nämnt vilka sjukdomar som de gamla som bor på äldreboendet har.
Just det.
Men det vet ju jag. Mm. Att det är i nästan alla har en demenssjukdom.
Mm. För det är antingen så kommer man in på de här boendena genom typ en stroke eller att man har brutit, alltså att det händer någonting om man är gammal. Det är ju inte så lätt när man är kanske 90, någorlunda frisk, så tänker man så här, nu orkar inte jag sitta här ensam i min lägenhet, nu vill jag ha hjälp. Det här liksom att, för man har ju någonting som heter kvarboendeprincip. Att det mesta ska ju liksom skötas i hemmet.
Ja.
Och det är inte så himla lätt heller att liksom den här biståndshandläggaren i en kommun. Det är inte så lätt att få ett boende om man nu tycker att man vill ha ett boende.
Nej, och det går heller inte att flytta någon till ett boende som inte vill.
Nej, exakt.
För att det är också en sak som man själv har rätt att bestämma om man vill flytta till ett boende eller inte.
Mm. Och det är någonting bra har du sagt, va? Att de flesta människor vill ändå vara hemma.
Ja, och de flesta, det har ju verkligen belysts nu att det är en mindre riskfylld miljö ändå om man bor hemma när det gäller infektioner. Det är mer infektioner på ett äldreboende där, av det enkla skälet att där bor det många människor tillsammans. Det är ju ett kollektiv på ett vård- och omsorgsboende.
Men Lena, om man har, som min far hade på slutet, han fick ju hemtjänst 7 gånger om dygnet. Och så kom de 2 stycken varje gång. Olika människor hela tiden. Så var det ju, han bara får en vecka och sen fick han en plats på ett boende. Eller kanske var 2 veckor, jag kommer inte exakt ihåg. Jag tror att vi träffade 20 personer.
Ja.
När det här började så finns ju de som kunde det här lite bättre som menar liksom, nu måste vi se till att man inte går till så många. För att det är väldigt mycket människor som, för jag har ju en morbror, han har 20 stycken som snurrar. Han har ett gäng som snurrar på helgerna och ett gäng som snurrar på vardagarna. Och så ibland har de semester och sjuka och kommer nya. Så att det är väldigt många människor inblandade, även om man är hemma.
Ja, det är det. Det är det. Och det har ju också då att göra med att de som är hemma och inte inte längre får komma till ett äldreboende därför att platserna på de äldre vård- och omsorgsboendena går till de dementa. De som är hemma då med ett stort kroppsligt sjukdomspanorama, då, där behöver man ju ofta två hjälpare som kommer för att lyfta, ja, vända, hjälpa till.
Det är ju ren sjukvård. Alltså det är en sjuk, ja. Man får en sjukhussäng hemskickad, ja, till sig.
Ja. Det är sjukvård.
Man får en sån här specialmadrass som man inte ska, mm, om man kissar på sig. Det är blöjor och det är liftar och det är katetrar och det är, mm, och sen kommer någon på 7 minuter som ska få upp en i sängen.
Mm. Och det här är ju sånt. Det som har hänt är ju dels att vi har fått en äldre befolkning, men också att man har minskat antalet platser på vård- och omsorgsboenden väldigt, väldigt mycket.
Uh-huh.
Jag hörde en siffra här om veckan i den här Socialstyrelsens pressträff där man pratade om det var 83 000 eller 84 000 platser. Det är ju inte mer än 15 år sedan som vi hade det dubbla.
Uh-huh.
Och att man har under 2000-talet har förlorat hälften av platserna. Det har ju dels med att det var många omoderna ställen och man ville ha riva om man ville bygga mera små enheter. För just de dementa, de klarar inte så stora enheter. Förr hade vi ju de här jättestora äldreboendena som till exempel Stureby och Högdalen.
Mm.
Jag var länge på Stortört och vi hade 250 platser. Idag har ett normalt vård- och omsorgsboende ungefär 60 platser.
Just det.
Därför att man idag så ska man ha alltså man har sitt eget rum som man har ett hyreskontrakt på.
Just precis, och det är väldigt konstigt. Man har liksom en lägenhet, ja, fast det är ett rum med lite kokvrå.
Ja, och så finns det en ganska stor toalett- eller duschutrymme som ibland är nästan lika stort som själva boenderummet.
Ja.
Och så kan det finnas en liten hall,
mm,
men det finns inga förvaringsmöjligheter. Man får ta dit en bokhylla eller man kan ha lite tavlor, men man ska helst inte ha några mattor för det kan vara farligt att ramla på. Mm. Man får sätta upp sina egna gardiner.
Ja.
Men det är ju också så att det är en stor och svår process att välja ut vad vill man ha med sig till sitt äldreboende hemifrån.
Mm.
Och sen så kanske man då är så sjuk när man flyttar in på det här vård- och omsorgsboendet att man lever inte så länge.
Nej, och det är väl också nytt. För det har jag också tänkt på. Perioden man är på ett äldreboende är ju numera man väldigt kort. Man är väldigt sjuk. Det som förut på min tid när jag jobbade inom sjukvården när jag var ung så heter det långvård. De dog ju också väldigt fort. Men folk är ju väldigt sjuka. De är sitter och hänger i en rullstol och de kan knappt röra sig rullstol alla gånger. Sen finns ju de också som kan gå och sånt. För det har jag sett när jag var där. Men det är väldigt många som är väldigt sjuka.
Ja.
Så det är stor omsättning, ja, ja, också på äldreboende i vanliga,
ja,
fall.
Om man säger då att ett äldreboende med ungefär 60 platser. Då byter man ägare till de här lägenheterna. Eller hyresgäster till de här lägenheterna. Ungefär hälften på ett år.
Ja.
Då kan det vara en lägenhet där man byter 5 gånger och så kan det vara en annan lägenhet där man fortfarande samma person bor kvar ett år till. Men det är relativt korta vårdtider inom vård- och omsorgsboende. Och det är också en sån här sak som inte heller, nu pratas det om att alla dör, det är så många som dör, men det är ganska många som dör ändå.
Ja, exakt den grejen, Elena. För det tycker jag är också en sån här fascinerande diskussion. När man inte förstår att är man väldigt, väldigt sjuk så dör man ju därför att man är liggande och får lunginflammation eller man dör av en förkylning. Man dör av allt möjligt därför att man slutar äta, man vill inte äta. Alltså man är gammal, mycket gammal och väldigt sjuk.
Ja, och demens är en dödlig sjukdom. Det är många, även om man kan ha en demens i många år, men den har bara en utgång. Demens är en dödlig sjukdom.
Men lever inte de som bor på demensavdelningen lite längre? De går ju ofta upp och, ja, rör på sig.
Ja, de lever lite längre. Men när de är så pass dåliga i sin demens att de inte längre kan bo kvar hemma, utan kommer in till ett vård- och omsorgsboende, då är de i slutfasen av sin demenssjukdom.
Ja.
Och då tycker jag man måste vara väldigt ärlig och säga att det är en dödlig sjukdom.
Mm.
Och det här handlar ju då om att den sista tiden ska bli så bra som möjligt.
Ja, och det tycker jag är En sak som du har sagt väldigt, väldigt bra, Lena, det här med att när man är anhörig så vill man inte riktigt förstå det. Man vill ju liksom, ungefär som man säger så här, ja, man tar död på de äldre. Alltså man måste rädda livet, men det man sysslar med skjuter upp döden. För de kommer ju att dö, alla vi. Det är väl det enda som vi kan vara riktigt säkra på, att vi allihopa kommer att dö. Och är man då sjuk, och så har man, eller har man en anhörig som är sjuk, då vill man att de ska stanna kvar så länge det går. Men någonstans måste man bestämma sig, hur vill man att den sista tiden ska vara för det? Ska man skicka in dem på akuten? För det tyckte jag var den värsta grejen när mina föräldrar nu gick bort. Att vi fick hela tiden en fråga, så fort de, ska vi skicka in dem på akuten? De ville gärna skicka in dem till SÖS.
Ja, och det har ju då att göra med att under de här åren nu på 20-talet så har man ju då slimmat bemanningen. När du jobbade inom vård- och omsorgsboenden, då fanns det ju alltid sjuksköterskor där. Ja. Idag så finns det ju många vård- och omsorgsboenden som inte har sjuksköterska på nätterna. Det är nog nästan mer regel än undantag att man har inga nattsköterskor längre. Och man har inte sjuksköterskor på helgen. Utan helger och nätter, det täcks av joursjuksköterskor.
Ja.
Som då ansvarar för många äldreboenden och ibland åker runt och ibland inte åker runt. Men personalen på vård- och omsorgsboendet ska nattetid och helger kunna se att någon av de gamla då har blivit sämre. Och kalla på joursjuksköterskan som i sin tur ska göra en bedömning om hon ska kalla på läkaren eller inte.
Mm.
Sen är det också så att läkartiden från landstinget, den är reglerad med avtal, och de avtalen ser likadana ut för alla äldreboenden. Men det innebär att ett sånt här äldreboende med 60 platser, där kommer läkaren en dag i veckan.
Mm.
Och kanske till och med bara en halv dag i veckan. Och den tiden så ska läkaren se till att alla har mediciner och recept. Att inte någon medicin har gått ut eller fattas. Man ska också kolla alla som har man skickat på undersökningar, vad svaren på undersökningarna, röntgen. Man ska höra sig för de som har varit dåliga veckan innan, om de har blivit bättre eller sämre. Så att det är väldigt tufft att vara läkare på ett äldreboende.
Jag förstår det.
Att vara läkare på ett äldreboende, det har nog bland den lägsta statusen. Det är inte många läkare som vill vara läkare på ett äldreboende, därför att det är ensamt och det är många frågor från anhöriga och det är många svåra överväganden och ställningstaganden som man måste göra.
Mm.
Och det är klart att den enkla vägen för både sjuksköterskorna när inte doktorn är där och för doktorn när man blir uppringd, så kan ju det vara då när man skickar in.
Ja. Och då blir man liggande i massvis med timmar på SÖS-akuten.
Ja.
För man är egentligen inte prioriterad.
Nej.
Så att då går alla förbi. Så det är väldigt jobbigt att sitta där som anhörig timma ut och timma in med en gammal människa som inte får byta blöjor och knappt får äta och inte kan sitta upp. Och då ligger man på en brits.
Mm. Och så
att det här med att skicka in en väldigt sjuk människa till Södersjukhuset, om man nu inte vet att det går att rädda livet.
Nej, det ska man ju inte göra.
Nej.
Det är ju fel.
Ja.
Men jag kan ju också samtidigt förstå att en joursjuksköterska som inte känner den boende, och det är vårdpersonalen som har ringt efter henne och de har krav att här, du måste ta hand om det här. Och hon i sin tur kontaktar en läkare som inte heller är den ordinarie läkaren.
Mm.
Och det inte finns några skriftliga instruktioner. Jag har tidigare pratat om hur jag jobbade med olika typer av planeringar.
Det tycker jag ska berätta om, ja.
Men om det inte finns sådana planeringar, då kanske det inte finns något annat val än att skicka in.
Nej.
Så att det finns också en väldig okunskap bland mina kollegor, läkarna inom sjukvården. Både inom på geriatriska kliniker och på akutsjukhusen. Därför att äldrevården, den är liksom osynlig.
Ja.
Den är en värld som man inte behöver bry sig om.
Jag vet.
Och det tycker jag nu är en bra sak med den här pandemin. Nu har man fått upp ögonen för att dels att den finns.
Ja.
Och att den är, Anders Tegnell sa någon gång att den är komplex. Och det är ju verkligen vad den är.
Ja. Men det är också, Lena, det är en byråkratisk mardröm. För att det är så många som är inblandade. Som anhörig så blir man ju helt snurrig. Jag tror vi hade att göra med 7 olika instanser när min pappa blev sjuk. Det var handens geriatriska avdelning, det var korttidsboende, det var neuroteamet Haninge Tyres, det var kommunen biståndsanläggning, det var hemsjukvård som bara var på dagtid, sen var det någon som heter PR-vård på kvällarna och sen var det hemtjänsten och alla människor där. Det var ju liksom, det behövs en projektledare för att snurra runt en sån grej.
Ja, det behövs det. Och ofta, om man har fått en plats på ett vård- och omsorgsboende och redan är inne i systemet, då fungerar ju kontaktpersonen på boendet och sjuksköterskan på boendet som de här projektledarna. Men just den här situationen när man fortfarande är hemma och inte har blivit beviljat någon bistånd, då är det knepigt alltså. Visst är det det?
Mycket knepigt. Men du ska berätta om det här, för det tycker jag är bland det viktigaste som du har berättat för mig i alla fall. För du gjorde någonting väldigt bra med de anhöriga när du var läkare på de här äldreboendena eller de här vård- och omsorgsboendena. Vad gjorde du då?
Jo, och det är jag ju faktiskt rätt glad för. Nu har man ju hört att det har börjat ta fart. Jag jobbade som så då att när man hade flyttat in på ett vård- och omsorgsboende, de första veckorna, då behöver man landa som brukare. Brukare är då den personen det handlar om. För mig är det ju alltid en patient, men i terminologin, kommunens terminologi, så är det en brukare. Och brukaren måste då landa först och liksom få sina grejer på plats och sådär.
Det är även en hyresgäst ska man veta, det är inte bara en brukare. Så det beror på vem man pratar med.
Ja, det är en hyresgäst. Och vill man, är det någon som är väldigt, väldigt dålig, då måste man göra de här planeringarna snabbt. Men i allmänhet så har de ju stabiliserat sig lite grann om man har varit på korttidsboende och fått de värsta åkommorna åtgärdade och man har fått kanske bra mediciner som har börjat verka. Då gjorde jag så att inom en månad så kallade jag anhöriga till ett samtal, och ibland så hade vi det samtalet inne hos den som det gällde, eller om det var någon som var väldigt dement och inte orkade med att familjen satt och hörde på. Då kunde vi ha det utanför. Men grundregeln är alltså att den som det berör ska vara med. Även om de kanske inte förstår så mycket. Och då diskuterade vi liksom, hur är läget idag? Vad är det för hälsotillstånd? Vad har jag med mina undersökningar hittat för någonting? Vi diskuterade lite hur har det senaste året varit? Så att man får ett begrepp om, har det blivit en snabb försämring eller en långsam försämring? Och sen så brukade jag alltid ta upp frågan, om det händer dig någonting, hur vill du då ha det? Och en del kunde ju direkt säga att jag vill stanna här, här tycker jag det är så skönt och bra, jag vill inte åka till Södersjukhuset någon mer gång. Och andra kunde ju, man ju få det svaret, men det är klart att mamma, händer det någonting så måste ni flytta till sjukhus. Så att man har en slags
öppen dialog.
Ja, och där det inte finns något som är rätt eller fel. Nej. För i den här diskussionen nu med pandemin så har det blivit också någonting om att folk förhindras att komma till sjukhus. Så är det ju inte alls. Nej. Men däremot så måste man måste vara transportabel för det första.
Ja.
Och det måste ju vara någon mening med att man kommer till sjukhus. De ska kunna göra något på sjukhuset som man inte kan göra på vård- och omsorgsboende. Ge vanliga antibiotika, det kan man göra på vård- och omsorgsboende. Det behöver man inte åka till sjukhuset
för. Men du, syrgas har man ju inte haft på de här avdelningarna. Det har ju varit en kritik.
Ja.
När man har svårt att andas nu och man då får en svår corona-infektion.
Just den här infektionen, den har ju då i sin sjukdomsbild att man får en syrebrist. Och då är det ju så att det går mycket väl att få fram syrgas även till äldreboenden.
Det gör det.
Men det ska förskrivas, det ska ordineras och det måste det är en procedur kring det här med syrgas. Men visst finns det patienter på våra vård- och omsorgsboende som har syrgas.
Ja, men visst är det.
Ja, och akut syrgas, det kan man alltid få via ambulansen. Mm. Så att det är inte syrgasen i sig. Däremot så de allra flesta människor dör bättre utan den här syrgasen. Alltså, har man några timmar kvar att leva så kanske man inte behöver ha en apparat som står och väsnas bredvid och bara syrgasen läcker ut i luften och inte ner i lungorna på den som det berör.
Ja, för det är också en sån här, om man suttit bredvid en person som håller på att dö, vilket vi gjorde med min mamma i 2 veckor, så vet man ju hur lite man andas, hur dålig andning den är. Och sen var hon ju liksom mer eller mindre borta eller nedsövd. Och det är en lång, alltså den här processen, de flesta människor har ju inte sett någon som dör. Man tror ju liksom att det är som på filmer liksom. Mm. In i ambulans, in och gör allting. Det är ganska skrämmande. Jag hängde med min mamma flera gånger in på sjukhus när hon skulle in i såna apparater. Hon var ju skräckslagen.
Mm.
Hon förstod, hon hade fått en stroke, så hon förstod ju inte varför hon skulle ligga stilla i konstiga apparater. Nej. Det är inte så att den här... Och om jag fattar rätt med sån här, vad heter det, när man tvingar, när en maskin sköter andningen.
Ja, man får ett hål i halsen, det kallas för en tracheostomi, när man har en litet metallrör som är kopplat då till en andningsmaskin.
Hamna där är ju inte heller någon trevlig upplevelse om man då är borta själv. Alltså, det är en sak om man kan hänga med, men är man på slutet så är man ju inte heller... Alltså min mamma sa ju nej till allt egentligen, fast hon borde, alltså, ja, och det gjorde min pappa också. De ville inte. De ville inte äta, de ville inte ta medicinerna på slutet.
Nej, alltså alla människor kommer att dö.
Ja.
Det man som läkare gör, det är ju att man gör en bedömning av, kan mina åtgärder förbättra någonting? Kan det, man ska ju inte lägga någon i respirator om man från början tror att jag kommer aldrig kunna ta bort den.
Nej.
Utan i så fall så ska det vara att man ser det som en tillfällig åtgärd, till exempel nu vid den här coronainfektionen. Där om infektionen läker ut så ska man kunna komma ur respiratorn igen.
Ja, och det är väl det som också man inte förstår i allt det här, att människor som är på vårdinrättningar idag eller på vård- och omsorgsboende, det vi kallar för äldreboendet, är ju väldigt sjuka. Så får de en infektion, oavsett om det är en förkylning, en vanlig flunsa, så blir de väldigt dåliga. En vanlig flunsa tar ju en stor... Alltså det är då folk dör på äldreboenden.
Ja, om vi tittar på alla, hur många människor dör i Sverige på ett år, så är det någonstans mellan, det brukar ligga ungefär på 93-94 000 människor dör. Och delar man det här då med 365 dagar, så hamnar vi någonstans runt lite drygt 250 personer per dag. Det är alla som dör i landet.
Ja.
Och sen så kan man då bryta ner det här och säga att nästan hälften av dem, det brukar också ligga någonstans på mellan 40-43%, dör på ett äldreboende. Det vill säga av de här 250 så är det i alla fall 120 som varje dag dör på ett äldreboende.
Mm. Och det ska jag säga så här, min far var ju nu på Björkbacken. De var väldigt schyssta. På slutet sa de att nu har vi gått in med vård i livets slutskede. Det som, vad kallas det för, sa du?
Palliativ
vård.
Man brukar säga då att den här allra sista dygnen, det finns speciella tecken som man som doktor tittar på. Och då kan man ordinera läkemedel i injektionsform som är ångestdämpande, som är smärtdämpande, som gör det lättare att andas och som gör det ibland också febernedsättande, att man inte får kramper. Alltså lindrande behandling. Och det finns ett kit som vi palliativa doktorer har skapat, och det finns idag på alla vård- och omsorgsboenden. Det är också en sån där sak som jag tycker att jag ibland tar åt mig lite äran för att När jag började år 2000, då hade jag en chefsläkare som tyckte att de gamla kunde gå och köpa sin arbetsdag själva. Alltså, det är sant. Och det är en... Läkemedel finns idag på alla vård- och omsorgsboende. Det här kittet. Så att, det är inte så att man måste till sjukhus för att få de rätta medicinerna för att dö på ett värdigt sätt. Nej. Utan det finns
precis
på plats.
Och det är väl också någonting som jag tycker är det här med... I livets slutskede, det som är viktigt kanske är att man faktiskt får sitta där och hålla i handen och allt det här. Och det, vad jag förstår, så får man när det är livets slutskede, då får man oavsett, då är det inte det här, för det är besöksförbud. på våra äldreboenden. Men då på slutet, ja, så får man ändå sitta där. Ja.
Nu i den här pandemin då, så på äldreboendena så försöker man att slussa in så att anhöriga får vara med, ja, och sitta vid dödsbädden.
För det är viktigt tycker jag.
Däremot så får man inte komma in på intensivvårdsavdelningen. Så är, nej, det någon som har skickats in till sjukhus och hamnar på intensivvårdsavdelningen, då får man inte sitta där.
Nej, nej. Så att, och det är också såna här saker som är viktigt tycker jag. Och sen det sista tänkte fråga dig om, för det, jag har ju liksom ställt många frågor till dig under min period med mina föräldrar.
Jo, men det är klart därför att det är du som har känt det här in på bara skinnet just nu.
Ja, men det var innan coronan som tur var. Så jag har ju bilden av hur det fungerar. Men jag har ju inte, vet ju inte hur det funkar. Det stänger, alltså, jag har ju en anhörig kan man ju säga då. Men jag får ju inte komma in dit för jag är inte släkt. Men den här frågan som också har varit en sån här diskussionsgrej, det är ju så att de flesta som bor på boende är dementa. Och pratar jag med de som jobbar där så är de ofta ganska rörliga. De vill gärna vara tillsammans, de vill sitta nära. Det är, liksom, det är ju människor som kramas, rör sig. Det är inte så att man kan säga, nu är du sjuk, du ska vara i ditt rum.
Nej.
Och det här är liksom hela den här grejen med att varför tog man inte bort dem och satte dem för sig själva? Förklara det, varför det inte gjordes.
Det man har pratat om, det är ju de som jobbar inom på akutsjukvården tycker ju då att äldreboendena skulle ha tillämpat kohortvård. Och det betyder då att man samlar alla sjuka på ett ställe och sen så låter man en liten personalgrupp sköta bara dem.
Ja.
Men på de här våra vård- och omsorgsboende, där har var och en då ett hyreskontrakt på sitt lilla rum.
Och sina möbler.
Ja, sina möbler. Och då kan man inte bara säga att nu ska du flytta upp till våningen ovanför och då ska någon annan bo i ditt rum med dina grejer och du får bo i ett annat rum. Så kan man inte göra. Nej. För de har alltså sitt kontrakt på sitt rum.
Men i och för sig, det här borde man egentligen tänkt ut. För att man hade ju en pandemiplan, men man fattade ju inte hur det skulle bli.
Nej, och det som man, de kommuner som nu har haft lite längre tid på sig och inte har fått några fall än, där har man ju då öppnat stängda enheter och förberett dem så att får vi äldre personer från äldreboendena som är smittade och sjuka, så kan vi tillfälligt, som till exempel då till en korttidsavdelning, flyttar de till det här stället under den perioden de är sjuka.
Mm.
Då kan man ha kohortvård. Men här i Stockholm finns inte en chans att ha kohortvård. Sen är det också så att äldreboendena med de dementa, man har ju delat upp det här, säg att det är 60 platser, då har man delat upp det i 6 avdelningar med 10. Mm. Så man har 10 personer. Man brukar säga max 12 och minst 9 i en liten, ett litet gäng.
Du, nu pratar du demensboende bara, va?
Ja, för det är bara dementa som bor på äldreboende. Och de här 9 personerna, de har ju då ett gemensamt kök, ett allrum där de äter sin frukost och sitter tillsammans. TVn står på en plats där och det är där de rör sig. Och att försöka stänga in dem på sina rum, det är nästan ogörligt.
Det är som barn kan jag tala om.
Ja, alltså, och det här, de är beroende och får de inte se andra människor sitta där vid matbordet och äta sin frukost tillsammans, då blir de jätteoroliga.
Ja, och någon som klappar dem på kinden.
Ja, och det är att få oro inne i en demensgrupp, det är nästan bland det värsta, för då blir de här personerna kan ju inte kommunicera.
Nej.
De är beroende av att personalen är lugn och trygg och kan läsa av varför någon plötsligt då börjar gå och slå i väggarna eller rycka i handtagen eller bara skrika. Många som bor på ett demensboende har ju beteendestörningar.
Mm.
Och de förvärras naturligtvis om personalen är orolig. Och bara en sån här sak som att personalen nu har andra kläder och har skyddsvisir.
Just det.
Det kan ju väcka väldigt mycket konstiga tankar hos en dement.
Mm.
Att det är krig, att det är soldater, att man ska bli skjuten. Mm. Jag jobbade på ett ställe där allting funkade så länge personalen hade gröna skjortor. Men var det någon som hade tagit en röd skjorta ur tvätten och kom in med en röd skjorta, då blev det fel.
Ja.
Det finns väldigt många detaljer när det gäller vården av dementa som är svåra att förstå om man sitter inne på ett akutsjukhus och inte lever i den här världen och inte förstår hur den fungerar.
Vad är din teori då? Varför vågar man inte säga som det är när det gäller det här? För att jag tycker att man liksom nästan, man skapar en helt konstig bild som inte stämmer överens med det jag har sett. Så att någonstans de som uttalar sig pratar om hur det var för 20 år sedan eller 30 år sedan, så, då kanske det var så. Ja. Men så är det inte idag.
Nej.
Hemtjänsten är det enormt mycket folk som snurrar runt. Och sen ska man veta också, vi har också sett till nu när vi har fått väldigt mycket nya svenskar eller människor som kommer från andra länder. Det har ju varit instegsjobben att jobba inom alltså typ äldreomsorgen eller vet du det, hemtjänsten. Och väldigt många av dem, alltså i alla fall när min far hade hemtjänst nu, kunde ju inte ordentlig svenska heller. Så det är också väldigt svårt att utbilda då allihopa i de här nya grejerna. Så liksom att man inte förstår att hur det funkar idag, det är ju inte likadant som det var. Och de som har uttalat sig tycker jag faktiskt inte beskriver den verklighet som jag har sett i alla fall.
Nej, och det är faktiskt så, det här skämt jag ju för att säga, men man kan faktiskt bli specialist i geriatrik utan att ha tagit sin fot på ett vård- och omsorgsboende under hela sin utbildning.
Det är många professorer och forskare och experter som uttalar sig.
Ja, ja.
Den ena värre än den andra.
Och många av dem vet ju inte alls hur det ser ut på ett vård- och omsorgsboende.
Nej.
Och vilka villkor som gäller där.
Nej.
Däremot så tycker jag väl att det är en ledningsfråga det här att även personal i hemtjänst ska kunna basala hygienregler. Man ska veta att man ska använda handsprit, att man ska tvätta händerna. Man ska, innan man kommer in, man ska tvätta dem efter man har varit där. Hur man ska vara klädd när det gäller sår. Och det finns ju andra smittsamma saker som vi har väldigt bra, tidigare bra regler för. När det gäller till exempel vissa bakterier. Och det jag hörde idag är det den 29, va? Är att nu kommer man att även betrakta och testa för den här smittan, den här virussmittan, på samma sätt som man har testar för den bakterie som heter då MRSA. Så att de här hygienreglerna, det ska man som ledning, oavsett om det är hemtjänst eller personalen på ett vård- och omsorgsboende, det ska sitta i ryggmärgen.
Och jag tror att de som är utbildade undersköterskor, i alla fall de jag har pratat med, visste ju det. Jag pratade med Maria Alves Persson som är dessutom skyddsombud på Björkbacken och som jobbar på det demensboende som finns där, avdelning Linnean. Hon berättade ju att de kunde det här, de gick ju kurser.
Ja.
Men sen ska man också veta att när man sa till folk så här, stanna hemma om ni är sjuka, då var de ju tvungna att ta in extra personal.
Visst.
Och den extra personalen, de hann ju inte utbilda dem.
Nej, och också var ju här, det har ju gått ut en enkät till chefer på äldreboenden i Stockholm där man då hade fått fram att väldigt stor andel av personalen upplevde att de var rädda.
Ja.
Och när personalen börjar bli rädda på sin arbetsplats, då funkar ingenting.
Nej.
Så att, och det känner ju också de som bor där, att stämningen blir så. När man går in på ett vård- och omsorgsboende så kan man känna direkt om det är ett välfungerande bra ställe eller inte. Man känner det på lukten, man känner det på ljudnivån. Man ser hur folk hälsar på varann, hur de ler, var de sitter. Men det är ju för att jag har levt i den miljön. Så kan jag läsa av.
Ja, det är samma sak med dagis faktiskt, när man ska gå ut i dagis. Då känner man direkt, det här är ett bra ställe för mitt barn.
Ja, så, och det tycker jag är ett råd jag skulle vilja ge om man är som i din situation. Att man letar efter en plats åt en gammal förälder. Åk och titta på stället.
Nu har man ingen val. Man står i kö och man får den plats man får. Och man blir flyttad. Så att det, liksom, det är inte det här fina med valet.
Man kan ändå åka dit och kolla stället först.
Det kan man göra. Men då är man ju så långt processad. Man har ju hållit på där med biståndshandläggarna och hela köret. Och man blir bara lycklig att någon tar hand om ens gamla människa.
Ja.
Så att då är man inte... Man är så pass slut också rent mentalt som anhörig. Innan de får hjälp.
Ja, just.
Vet du vad, Lena? Det här är... Nu, vet du har ju satt en ära att det bara blir en halvtimme. Men jag ger ju fasiken i det. Jag tycker att när det är viktiga ämnen så måste det få lov att ta en tid. Jag tror också att... jag hoppas att det finns fler kloka äldreläkare som du som kan det här. Och jag önskar att de vågade säga som det är, även om det inte är så kul för många att förstå hur det är i livets slutskede.
Nej, det tror jag finns. Det finns väldigt många duktiga sjuksköterskor som också kan lägga lite tryck på doktorn att nu är det dags att ha de här svåra samtalen. Och det ska vara ett samarbete. Och på många ställen fungerar det också väldigt bra. Men det har varit en hård press nu och media har inte gjort saken bättre. Och framförallt alla dessa självutnämnda experter har ju också ställt till väldigt mycket.
Men självutnämnda experter, vill jag säga så här. Den här, ja, alla säger lyssna på experter, men de säger tyvärr olika, experterna. Så det är väldigt svårt. Svenska experter säger en sak, utländska experter, WHO. Alltså, man blir ju inte, det är inte så att man tänker, det spelar ingen roll. Liksom. Det är svårt att veta vilken expert man ska lyssna på.
Ja, men Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, där finns det bra kunskap. Och nu måste vi ge en eloge också till Tyresö kommun som faktiskt för några år sedan utbildade all sin personal inom äldreomsorgen i demensvård.
Just det, Silvia-certifieringen.
Ja, och det finns ju faktiskt många av dem som jobbar kvar fortfarande. Mm. Så att även om det säkert har några har bytt jobb och omsatts även i den gruppen, så finns det ändå en grundutbildning i bemötande och sådana saker. Men som sagt, hygienen, det har vi, får vi.
Det har vi allihopa lärt oss. Jag har aldrig tvättat tänderna så mycket någonsin hela mitt liv som jag har gjort nu.
Det är bra.
Men och Lena, lite liksom, du sa att du tror att vi kommer lära oss någonting av det här.
Ja, oja, det gör vi.
De här frågorna kommer vara i fokus. Vi kommer inte glömma det här.
Nej. Och det är mycket som kommer att förändras. Och nu gäller det ju för just de vård- och omsorgsboendena att hitta sätt så att de som bor där också kan få kontakt med världen utanför och få åtminstone på lite håll träffa sina anhöriga.
Ja, det håller jag med om. Ja, vet du, jag vet att de är väldigt gulliga. De låter de anhöriga träffa dem. Alltså de kör även digitalt med de dementa till de anhöriga.
Ja,
så att, så att de låter anhöriga få se sin. Och, de, liksom, ja, och det blir ju, den dementa tycker ändå att det är roligt att se sina anhöriga. Så de gör ju vad de kan för att hitta olika varianter. Och man får tydligen fortfarande ta ut en dement person.
Ja.
Om man håller avstånd och alla de här grejerna. Sen är det inte jättelätt att hålla avstånd när en person är dement. Eller sitter i rullstol.
Däremot tror jag inte väntjänsten har återupptagit sina besök än.
Nej, det har de inte gjort.
Men jag har hörde att just dagvårdsenheten nere på Björkbacken har i små grupper börjat öppna igen. Men det får du nog intervjua någon från kommunen.
Mm. Jag försökte intervjua dem också. Jag träffade ordförande i väntjänst som heter Solveig Orozco. De satt vid kyrkan faktiskt. Ja. Utomhus där inne i den där Bollmora, eller Bollmoradalens kyrka. Då hade de ett möte utomhus med 2 meters. Så att de börjar väl att träffas. De behöver träffas. De tycker det är väldigt, eller alla tycker det är jättetråkigt att man inte får träffa folk.
Ja.
Man behöver ju mänsklig värme. Och det får man tyvärr inte speciellt lätt via en skärm.
Nu är det väldigt spännande att prata med dig i telefon. Och jag har ingen klocka att titta på här. Så att nu...
Vet du om att vi håller på i 50 minuter? Du kommer aldrig förlåta mig, Lena. Du som säger att det är en ära i att det är en halvtimme.
Säkert många som inte har fått sina frågor besvarade. Men då får ni höra av er. För Leif och jag, vi fortsätter med ytterligare hörnor. Ja. Och vi tar gärna emot frågor och fortsätter att diskutera där.
Ja, det är bra. Och vill man nå oss så finns våra namn på vår hemsida tyrosoradion.se. Har man mejl så kan man mejla till info@tyrosoradion.se. Så vidarebefordrar jag det till Lena och Leif.
Och du har lyssnat till Ann Sandin Lindgren.
Som har intervjuat Lena Hjelmerus, som är en av de klokaste äldreläkare som jag känner. Och radiomakare. Och, ja, ha en jätteskön sommar ute på ditt fantastiskt vackra land med alla blommor och bin. Sköt om dem.
Hej så länge.
Hej så länge. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.